Fortsätter solen lysa. Mm. Under eftermiddagen fortsätter det vara soligt.
Mm, tack.
Under eftermiddagen fortsätter det vara soligt upp mot och
färger.
Och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 15 grader. I natt blir det disigt och kan även bli dimma på sin håll. Dimma förväntas ligga kvar inte torsdags morgon på förmiddagen. Ja.
Jävla helvete.
Ska jag stänga?
Jättegärna. Spin Road Vinyl Factory heter företaget. Mm. Det gör vi.
Mm. Ja. Men var löpet rätt? Ja.
Yes. Välkomna. Klockan är nu 3 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
Göteborgs konstmuseum utsedd till årets museum. Regeringen är överens om utbyggnad av höghastighetståg. Och Kristdemokraterna vill införa besöksförbud på sjukhusen.
Genom en stor och bred konstsamling, kreativ arbetsprocess och integrerad forskning i verksamheten har Göteborgs konstmuseum arbetat nyskapande. Så lyder inledningen av juryns motivering till utmärkelsen Årets museum 2018 som igår tilldelades Göteborgs konstmuseum.
Nej, men vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över utnämningen. Det känns ju faktiskt som ett kvitto på att den verksamhet som vi alla varit med att utveckla är på rätt väg.
Anna Hyltse är tillförordnad museichef på Konstmuseet Göteborg som igår utnämndes till Årets museum 2018.
Vi har ju också haft ett väldigt framgångsrikt år förra året, så att på det viset kan man säga just årets museum, men sen är det många processer som vi har jobbat med under flera år som har lett fram till att vi har fått en genomslag, det genomslaget mot publiken och i vår verksamhet.
Utmärkelsen Årets museum delas ut av Riksförbundet Sveriges museer och svenska ICOM. Juryn består av 5 representanter från kultursektorn och ordförande i juryn är Isabella Nilsson. Under 8 år var hon Göteborgs konstmuseums chef, fram till mars i fjol.
Vi har ju aldrig kunnat bli föreslagna eller nominerade eller någonting under den tiden jag har varit med i som chef. Det går ju inte. Men däremot så måste man ju sätta någon gräns någonstans. Och jag tycker väl att museet har ju gjort det de har gjort under det året som de har varit. Så att jag ser väl inte någon större komplikation i det.
Men priset är väl ändå för fjolårets verksamhet?
Ja, det är ju det de lämnar in. Och jag slutade ju i mars så att man kan väl se det så. Men jag har ändå varit därifrån i drygt ett år. Så att det var det vi kom fram till, att det är en gräns vi satte.
Vinnaren av årets museum tilldelas en glasskulptur designad av Bertil Wallien. Men utmärkelsen betyder också att institutionens anseende stärks.
Ja, det är ju inte riktigt på det där sättet att man tänker att det är en glasstatuett som är priset. Utan priset är ju egentligen att man blir ett gott exempel för Museisverige egentligen på hur man arbetar inom museerna.
Och det sa Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges museer. Tidigare inslaget hörde vi Anna Hyltse, Göteborgs konstmuseums tillförordnande chef. Reporter var Linnea Byrén.
Det ämne som upptäcktes i vattnet längs med västkusten på måndagskvällen har förbryllat kustbevakningen. Vad som faktiskt har spritt sig i havet är fortfarande okänt, men kustbevakningen tror att det handlar om sot från luften. Nu har det mystiska ämnet skickats på analys och man hoppas få svar inom de närmaste dagarna. Ämnet har upptäckts på en stor yta och kustbevakningen har resurser redo om det skulle behövas åtgärdas. Men i nuläget är de inte oroliga.
Ja, vi har inte fått några indikationer på att det skulle vara farligt. Och normalt när det är till exempel oljeutsläpp så brukar man kunna hitta döda djur, döda fåglar och så som finns i samband med de här sakerna. Och det har vi inte hittat. Samtidigt ska man kanske tänka på att man blir smutsig för det första att gå nära om man skulle gå i vattnet eller ha någon hund som badar i det. Och sen kan man ju undvika det så långt som det är möjligt tills vi vet något säkrare om det.
Det sa Johnny Åberg, kommunikatör på kustbevakningen.
Hot och våld är ett stort problem inom vården i Göteborg. Därför har Kristdemokraterna nu kommit fram med ett nytt förslag om besöksförbud för personer som hotar säkerheten på sjukhusen. Magnus Bengtsson är regionsfullmäktiges ordförande och en av de som har varit med och tagit fram förslaget.
När det har varit kopplingar till skjutningar och andra saker så har det varit svårt för vårdpersonalen att göra sitt jobb. Det har också handlat om att vårdpersonalen har blivit hotade och så kan vi inte ha det. De måste få göra sitt jobb.
Ja, att patienter och personal ska känna sig trygga tycker Kristdemokraterna är viktigt. Men frågan är då hur det ska genomföras.
Hur ska det här vara genomförbart?
Ja, genomförbart, det är ju polisen som har uppgiften att se till att lagar följs. Men att man har modellen för hur man använder sig av idrottsanläggningar som man använder sig av den modellen helt enkelt. Och så anpassar man den efter att det ska kunna passa på ett akutsjukhus.
Modellen som idrottsanläggningarna använder kan ge böter eller fängelse till de som bryter mot förbudet. Och då har polisen möjlighet att upprätta ett register och fotografera personer som kan antas få ett sådant förbud. Och nu vill alltså Kristdemokraterna göra samma sak inom vården.
Ja, som förvaltning och tjänsteperson så har vi ju inga åsikter om politiska förslag. Men det man kan säga generellt om säkerhet och öppenhet på sjukhus är ju att vi har ett öppet samhälle. Samtidigt så finns det en balanspunkt med säkerheten för våra medarbetare.
Ja, säkerheten är en komplex fråga enligt Anders Godlin som är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska. Men Magnus Bengtsson tycker ändå att det viktigaste är att patienter och personal ska känna sig trygga.
Och då ser jag nog att tryggheten är nummer ett i det här resonemanget.
Och där hörde vi Magnus Bengtsson, kristdemokrat och regionsfullmäktiges ordförande. Reporter var Emmy Westling.
I morse släpptes ny forskning om hur ungas nyhetsflöden ser ut och hur noga de är med källkritik. I motsats till vad man har trott tidigare visar resultaten att ungdomar är medvetna om vad de läser och delar.
Ja, jag skulle nog säga att jag är det.
Ja, jo, jag med. Jag tycker det är ganska viktigt att ifrågasätta saker innan man bara gå med på vad som står.
Ja, det är jag. Väldigt noga faktiskt. Jag har ju slutat läsa mycket av de här klassiska tidningarna för att jag tycker att de inte är källkritiska själva då.
Jag försöker ju hålla mig borta från typ så här Expressen, Aftonbladet som jag kan tycka är lite vinklat och försöker läsa kanske mer på Omni eller hur man nu uttalar det.
Ja. Men,
för det känns som den är mer objektiv.
Ja, göteborgarna är noga med källkritik och nu visar även ny forskning från Forskarfredag och Nyhetsvärderaren 2017 att ungdomar är noga med källkritik. Dessutom visar resultaten att ungdomar i första hand läser och delar nyheten från traditionella medier. Något som förvånar forskaren Thomas Nygren som har varit med i projektet.
Ja, eftersom vi gjorde den här undersökningen förra året när det var en mediediskussion som pågick kring att det var massor med falska nyheter och trollfabriker och så vidare, så visar våra resultat att nyhetsflöden hos unga inte alls var så fulla med den typen av information som man kanske hade kunnat förvänta sig.
I undersökningen fick gymnasieelever läsa och sedan värdera nyhetsartiklarnas trovärdighet. Nyheter från dagstidningar, Kvällspress och Public Service ansåg eleverna som trovärdiga. Andra nyhetssajter som enligt eleverna mest ville locka till klick upplevdes däremot mindre pålitliga.
Det vi skulle kunna se i materialet är ju att ungdomarna ibland uttalar att det ganska finns en hel del kommentarer kring att det här är en typisk clickbait till exempel. Det är ett vanligt uttryck som de verkar lära sig känna igen, liksom, att det här är egentligen inte en bra nyhet, utan det här är en nyhet som är till bara för att få många klickar.
Hur gör man då för att undvika att luras av felaktiga nyheter?
Då brukar jag söka på det ämnet själv och kolla på andra källor och jämföra.
Nej, men att hela tiden liksom se till fler källor än bara en. Så att man får olika perspektiv, åtminstone på det man undersöker eller nyheten.
Men det finns andra aspekter i det här som gör det lite mer komplicerat. Att först och främst så handlar det om att man måste ha en god bildning och en orientering i världen. Att förstå liksom vad för någonting som är felaktigt och verkar konstigt och så från början. Så att en bra bildning och förståelse för olika ämnen är ju en nog så viktig fråga som att man har just de här tankesätten för att kritiskt granska någonting.
Sist hörde vi Thomas Nygren och reporter var Bella Fransén. Igår meddelade Vänsterpartiet och Alliansen att de stöttar regeringspartiernas förslag att införa höghastighetståg i Sverige. Nu kvarstår beslutet om hur detta ska finansieras. Sverigedemokraterna är det enda av riksdagspartierna som är emot förslaget då de menar att kalkylen inte går ihop. Elisabeth Undén är klimatpolitisk sakkunnig på Miljöpartiet i Göteborg.
Det är flera hundratusen människor som åker tåg varje dag i Sverige. Så på något sätt tror jag alla partier är eniga om att vi behöver bygga ut spårkapacitet.
För att minska klimatpåverkan vill regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet istället införa höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Projektet beräknas vara klart 2035 och kosta 205 miljarder kronor. Igår accepterade Vänsterpartiet och Allianspartierna regeringens inbjudan till ett samarbete om snabbtågen. För göteborgare skulle detta framförallt innebära en större möjlighet att dagpendla till jobb i Stockholm.
Det kommer ju inte vara för alla, det är ju för en privilegierad grupp, men ändå en ganska stor grupp som åker de här tågen ofta. Och vi har också faktiskt till och med arbetspendling mellan Stockholm och Göteborg. Då kommer man att kunna välja bort flyg och göra det på tåg istället.
I nuläget är Sverigedemokraterna det enda av riksdagspartierna som är emot höghastighetstågen. Josef Fransson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, menar att den ekonomiska kalkylen inte kommer att gå ihop.
Det handlar ju om kostnaderna. Jag vill mena att det här är ett fullständigt orealistiskt fantasiprojekt från början till slut, där Sverige har ett alldeles för litet befolkningsunderlag för att man överhuvudtaget ska kunna få ihop kalkylerna.
Josef Fransson och Sverigedemokraterna tycker att pengarna istället borde läggas på att restaurera och underhålla redan befintliga järnvägar, något som Elisabeth Undén menar att de redan gör.
Alltså, förbättra tågsystemet, det håller vi ju på med hela tiden. Och jag svarar helt enkelt Sverigedemokraterna att vi måste göra både och. Och vi måste, det kostar massa pengar. Men det är så här att klimatet kan inte vänta. Vi måste göra de investeringarna för att ge människor en möjlighet att leva klimatsmart.
Det sa Elisabeth Undén på Miljöpartiet. Reporter här var Linus Kulin.
På Vetenskapsfestivalens experimentverkstad har skolklasser fullt upp med att testa massa häftiga uppfinningar. Det handlar om allt från att göra nyckelringar till att hoppa in i en vägg. Vi hör platsansvarig Denise Larsson.
Sverige, jag bor i Sverige!
Ja, det är en del av skolprogrammet för att man redan i en tidig ålder ska kunna få barn och ungdomar att lära sig om vetenskap på ett roligt sätt.
På Vetenskapsfestivalens experimentverkstad finns 16 stationer att testa på. Idag är den stora lokalen fylld av förskolebarn som ivrigt springer mellan de olika experimenten. Men vilken station är egentligen roligast? Vi hör Filip och Annie.
Kul när jag rullar bollar. För att det är lite klurigt.
Vad tycker du är roligast här på experimentverkstaden?
Hoppa in i väggen.
Det här är då slängd i väggen, så då har vi en upplåsbar madrass mot en vägg med en massa skydd. Och sen så får besökaren så snabbt som möjligt springa in i den här väggen bredvid, så mäter den hur många joule man har gjort av med.
Och hopp, och jag tycker det var kul, och jag tycker två grejer var kul, och springa in i en väggen.
I väggen, ja. Den är...
Jag tycker också att springa in i väggen.
Den också.
Men jag gjorde inte det.
Du gjorde inte det? Och varför inte då?
För jag vågade inte.
Ja, även fast det kanske är läskigt så verkar det vara mest populärt med stationen Släng dig i väggen. Men det finns mycket mer att göra i den stora lokalen med 23 värdar och 2 platschefer. Många av värdarna är studerande i ämnen som systemvetande, programmering, kemi och biologi. Men experimentverkstaden är inte bara för skolbarn, den är för alla.
I helgen, nu på lördag och söndag, då är experimentverkstaden öppen för allmänheten och det är gratis entré. Och det är ingen ålderstjänst, så det är bara att kliva på, oavsett om du har något barn med dig eller inte. Det passar alla.
Och det sa Denise Larsson. Reporter var Viktor Nordblad.
Och så vädret. Under eftermiddagen fortsätter det att vara soligt och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 15 grader. I natt blir det disigt och kan även bli dimma på sina håll. Dimman förväntas ligga kvar under torsdagsmorgonen och på förmiddagen blir det molnigt. Senare under eftermiddagen väntas molnen skingra sig och det kan spricka upp. Temperaturer mellan 10 och 15 grader.
Och det var allt för idag. Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon klockan 1. Dagens... Mm.